Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Samla mina tankar nu kring dig själv, allena, och bestänk mitt hjärta du med ditt blod, det rena. Hjälp mig så ditt ord förstå, att dess kraft mig skulle nå, och jag av din fullhet få allt vad jag behöver. Amen. Predikotexten idag på tacksägelsedagen är första årgångens evangelium som vi hörde från Lukas 17 om de tio spetälska som Jesus botade. Riksdagsmannen och predikanten Tore Nilsson från Vännäs skrev många böcker. En av dem heter Jag har din boning kär. Det är en bok om Spetälske hospitalet på Korpholmen i Kronoby från 1600-talet till 1884, då det stängdes. Kanske någon av er har varit där och sett verksamheten dramatiserad. Det ger ett grymt vittnesbörd om att Spetälskan har varit aktuell också i vårt land. Det var närmast en dödsdom att bli förklarad spetälsk. Det blev isolering från familj och allt liv utanför. Det samariska folket, vi brukar ju tidigare och ganska många gånger ännu kanske också tala om samariterna. De bodde mellan Galileen och Judeen. Det var ett föraktat blandfolk och judarna ville inte gärna gå igenom det området. I vår text vandrar Jesus i utkanten av Galileen och Samarien. Då en grupp spetälska män möter honom. De får enligt lagen inte komma nära, utan de måste varna på avstånd. Deras liv var verkligen dystert. De var förvisade ur den mänskliga gemenskapen till hålor utanför byarna. De hade inga förhoppningar om att bli friska, men de hade hört om Jesus. Och de ropar om hjälp när han kommer förbi. Det var ingen slump att han kom förbi just där, att han gjorde undret med de tio spetälska och att Lukas har tecknat ner händelsen. Allt som har skrivits är skrivet i vår undervisning, förklarar Paulus i Romarbrevet. Bestämmelserna om hur man ska handla med de spetälska finns i tredje Mosebok 14. Det var prästen som skulle utfärda friskhetsintyget. Därför ger Jesus uppmaningen att de tio ska gå och visa sig för prästerna. Han hade inte botat dem än, utan de ska gå i tro. Kanske väntar de sig att prästen ska bota dem. Men redan när de är på väg märker de att de är rena. En av dem beslutar sig då för att återvända, för att tacka Jesus. Här möter vi en talande beskrivning av hur sällsynt den äkta tacksamheten är och hur vanligt det är att man tycker att Guds välgärningar är någonting självklart. En av de tio spetälska återvände för att tacka, fast de alla märkte att de hade blivit botade från sin fruktansvärda sjukdom. Och nu fick de åter rätt att bli som vanliga människor och leva i samhället som de andra. Var är de nio? Behövde de inte tacka? Den som återvände för att tacka var samarier. Förra söndagen handlade evangelietexten också om en samarier. En som var en verklig medmänniska för en rånad man vid vägkanten på vägen mellan Jerusalem och Jeriko. En annan gång gick Jesus verkligen genom Samarien och undervisade en samarisk kvinna. Det berättar Johannes om i det fjärde kapitlet. Nu är det en främling som vänder tillbaka för att tacka. Inte en jude som de andra nio kanske var. Annars betyder ju namnet juda just tacka eller berömma. Och det har en särskild poäng i vår text. Att ingen annan kom för att tacka Jesus. Den här samarien blev ett levande vittnesbörd om Guds kärlek till alla folk. I synnerhet till de utstötta och föraktade. Det är en sån främling, En som är föraktad och utstött av de hedervärda medborgarna, som i dagens text tackar Jesus och faller ner i ödmjukt tillbedjan. Han prisar Gud med hög röst och Jesus tillsäger honom frälsning. Ordet som används kan beteckna både kroppsligt helande och andligt. Och det är nog mest det andliga vi tänker på när vi talar om frälsning. Vi ska göra två tillämpningar av den här texten. Tacksamhetens grund och tacksamheten som trons frukt. Börja med tacksamhetens grund. Det finns en likhet mellan Jesu handlande i det fysiska botandet av de spetälska och hans andliga botande. Jag tänker på förhållandet mellan den ene och de tio. Att texten uttryckligen säger att det var tio som blev botade är intressant. Även om vi ska vara försiktiga med att göra berättelser till allegorier, alltså andliga bilder av historiska skeenden. Men siffror har en symbolisk betydelse i Bibelns värld, väldigt ofta. Särskilt i Uppenbarelseboken har siffrorna sin egen predikan, där framställningen också annars är bildlig. Talet 10 representerar fullhet. Allt. Vi har Guds 10 bud. I Uppenbarelseboken finns 10 till exempel i kombination med 12. 12 gånger 12 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Talet 144 000. En komplett mängd av människor. Nu blev 10 sjuka botade. Alla 10. Det står om Jesus att han botade alla. När han utförde sin frälsningsgärning, då han botade oss från vår andliga spetälska, alltså synden, då var det ingen halvmesyr. Det blev fullbordat. Allt blev gjort. Alla behöver frälsning. Och Jesus frälste alla. Vi ska se på några bibelord som bevisar den sanningen. Vi är alla besmittade med synd ända från födelsen. Därmed är vi värda döden. Vi borde, som de spetälska, ropa åt alla: undvik oss, var försiktiga, vi är besmittade med synd. Jag är oren. I Efesierbrevets andra kapitel beskrivs det här som en andlig död. Vi läser de tre första verserna. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Och redan i Gamla testamentet undervisar Jesaja på samma sätt i kapitel 53. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Och i Romarbrevets tredje kapitel skriver Paulus rent ut: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det är bedrövligt med oss. Alla är vi utstötta, inte bara utanför byn och samhället, utan från Guds härlighet. Den andliga spetälskan sitter i vårt inre, i våra tankar och våra begärelser. Vi har alltså ingen chans att komma till himlen, för att säga det enkelt. Vi är vilse. Hur ska vi hitta hem? Hur ska vi få komma till den fullkomliga byn, till himlen? Det hade Jesaja också svaret på. Men all vår skuld la Herren på honom. Vem talar han om? Jo, han beskriver honom som tog vår skuld på sig som den lidande tjänare. Trots att han inte har något yttre att skryta med, trots att han skjuter upp som ett rotskott ur torr jord där ingenting kan växa, trots att han var föraktad och övergiven av alla, men det är han som tog straffet och skulden. Och han tog all vår skuld på sig. Där har vi alla igen, fullkomligt. Paulus beskriver också samma sak. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Alla vi som stod utanför, som inte hade någon rätt att komma fram inför Gud, vi står nu som rättfärdiga, oskyldiga, heliga och har del i härligheten från Gud. Så som det var för de tio spetälska när de hade gått för att visa sig för prästen och blev rena, så har också vi blivit rena. Vi får som de tio spetälska höra av prästen att vi är rena. För han har fått fullmakt av Gud att tillsäga varje syndare full förlåtelse. Avlösningens ord, dina syndare förlåtna, det är som den judiska prästens konstaterande att spetälskan är borta, att de sjuka nu får komma tillbaka in i samhället och leva bland sina kära. Nu får vi, för Jesu förlåtelses skull, komma nära Gud och slutligen komma till himlen för att vara hos honom för evigt. Tänk vilken orsak till tacksamhet. Vi som har gått vilse, vi som har misslyckats, vi som är fulla av syndens gift och inte har någon del i härligheten från Gud. Vi har fått rätt att vara med Gud i hans härlighet. Och den välsignelsen får vi tillsammans med alla andra syndare dela av gratis. Tack vare ordet som säger oss att vår synd är betald genom Jesus som gav sitt liv för oss. Det heter i andra Korintierbrevet 5. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Gud ville bota de stackars spetälska männen. Det var därför som Jesus gick den vägen. De kunde komma emot honom. Gud ville bota oss från vår andliga spetälska. Därför sände han sin son Jesus till världen. Han kom som en människa, underkastade sig alla de svagheter som en människa råkar ut för, ända från det att vara ett hjälplöst barn i sin mors famn, via frestelsen i öknen, och att vandra omkring fattig och med alla umbäranden som människor kan råka ut för. Till sist måste han utstå den grymmaste döden människa kan drabbas av. Han bar våra synder, och därmed var han skyldig att betala straffet för den. Hela världens syndaskuld. Det var inte underligt att han svettades blod och led förfärliga kval under Guds brännande bandstråle. Men därför kunde han friköpa oss så att inte vi behöver fördrivas från Guds härlighet, så som Adam och Eva drevs ut ur paradiset en gång. Alla tio blev botade. Hela världen blev frälst. Visst finns det orsak till tacksamhet? Så till det andra. Tacksamhet som trons frukt. Vilka kommer tillbaka och tackar? Av de spetälska kom bara en. Han som vände om fick höra orden. Res dig och gå. Din tro har frälst dig. Vad betydde nu då mannens tro i det här fallet? Var det tron som botade honom? Tänk dig att du faller över bord under en båtresa. Det är stora vågor. Du har ingen chans att kunna ta dig simmande tillbaka eller till land. Du är förlorad om ingen kastar ut en livboj åt dig. Men så kastar någon en livboj. Du griper tag i livbojen och blir räddad. Kanske någon nu frågar dig, vad var det som räddade dig? Ska du då svara, jag räddade mig själv genom att gripa tag i livbojen. Det var min egen förtjänst. Jag beslutade mig att ta tag i bojen. Det är så dåraktigt. Det var ju han som kastade livbojen åt dig som räddade dig. Det är han som ska ha äran. Då Jesus sa de tio att de ska gå och visa sig för prästerna, var de ännu spetälska. De blev rena först när de hade gått. Samarien som vände om trodde att det var Jesus som hade botat honom. Därför säger Jesus, din tro har frälst dig. Tron på Jesus väckte tacksamheten hos honom. Och han måste vända tillbaka för att ge ära åt Gud. Han hade ju inget hopp i sig själv att bli frisk. Men han trodde på Jesu ord. Och när han såg att han blev frisk visste han varför. Det var Jesus som botade honom. Hur det var med de andra vet vi inte. Kanske var de så upptagna av tankarna på sitt återfunna liv att de glömde Jesus. Det är inte berättelsens poäng att berätta om deras reaktioner. Det viktiga är att denna föraktade spetälska samarier vände tillbaka och gav Gud äran. Det är inte svårt att inse varför samarien var tacksam. Han fick nytt liv. Han skulle få återförenas med sin familj. Han skulle få bo bland sina gamla grannar och göra sitt gamla jobb. Har du orsak att vara tacksam? Visst finns det många yttre ting att tacka för. Just de här dagarna har många av oss skördat frukter i vårt trädgårdsland eller från åkern. Det är bevis på Guds godhet. Det är Guds välsignelse att det växer och blir frukt och bär. Det är Guds välsignelse att vi har mat och kläder, att vi har någonstans att bo. Det har inte alla. Vi som har det behöver också tänka på att dela med oss. Vi har också orsak att tacka Gud för att vi bor i ett land där vi har fred och frihet. Vi hör varje dag, senast igår kan vi säga, om hur ondskefulla makter terroriserar människor som vill leva i frihet och fred. Och gör hemska brott med tortyr och mord. Vi ska inte se vår egen frihet som någon självklarhet. Och vi ska förstås hjälpa dem som inte är i samma lyckliga situation. Men nu kan det vara så att de mödor, sjukdomar och bedrövelser vi dras med hotar att överskugga allt det positiva. Gå nu tillbaka till det som vi var inne på för en stund sedan. Tänk på vad Jesus har ordnat för dig. Trots att du var ovärdig har han berett dig en plats i himlen. Där ingen synd och ingen smärta ska plåga dig. Också här i det här livet vill han vara med. Och han kan också ta bort din kroppsliga eller psykiska smärta som håller på att förstöra ditt liv. Precis den stund han vill och bara med ett ord. Men uttryckligen när han vill och inte när du vill. Paulus hade att dras med många svårigheter och direkta lidanden i sitt liv. Ändå skriver han: jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Där finns den allra största orsaken till tacksamhet. Den härlighet som Jesus har vunnit åt oss ska uppenbaras och bli vår en dag. Ta det ordet till dig och du blir rikt välsignad. Och så har Gud lovat att försörja oss. I en annan av texterna för idag skriver Paulus: Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Vad skulle vi lida brist på med en sådan kärlek? Men just här ser vi också att detta överflöd som Gud vill ge ska flöda ut så att det blir till välsignelse för alla dem som lider brist. Det behöver vi tänka på när det är dags för hungerdagsinsamling eller insamlingar för de krigsdrabbade ukrainarna. Men vi ska också tänka på att överräcka det som kan bli till evighetsvälsignelse för vår nästa. Att visa på vår frälsare som kan bota från allt, också från de andliga sjukdomarna. Inför det här måste vi tacka och be med Lina Sandell. O Herre, Herre, det är för mycket. Jag kan ej fatta en sådan nåd. Lär mig blott prisa i salig glädje din underbara och stora nåd. Amen.